I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Damallsvenska podden, det är måndag. Makoto Sara heter jag, sitter ensam här i Aftonbladets poddstudio. Det är lite ödsligt, men som tur var så finns det ju internet nu för tiden och något som heter länk och telefoner. Anna Rydén i Dublin.
Jajamän, är det härligt.
Hur är vädret? Är det lika kallt som det är här eller?
Nej, just nu sitter jag ju då inomhus, men när jag var ute sist så var det faktiskt ganska behagligt och uppehåll. Det är lite mörka moln här utanför, så att lite duggregn kommer det väl kanske bli, men det är väl lite det man har väntat sig när man åker till Irland, tänker jag.
Ja, precis. Det är ju inte att vara i Irland om det inte regnar och är lite dåligt väder, kan man ju tänka sig i alla fall. Men i alla fall, Rydén alltså i Irland, och sen har vi Per Lagerström med oss också. Hej Per, välkommen till podden.
Ja, men trevligt, kul att få vara med Per Lag från Uppsala då, idag kan man säga.
Ja, du sitter i Uppsala?
Mm.
Så pass, alltså om ni känner igen Per så är det ju från våra sändningar. Det hoppas jag att ni har sett på Sportbladet Play, där ni kan se alla matcher i Damallsvenskan, där som vi alltid säger och som ni säkerligen vet vid det här laget. Per brukar vara med som expert där också. Ja, men det är väl bara att dra igång och konstatera att FC Rosengård har vunnit SM-guld. Det är där vi får börja någonstans. Sen måste jag bara påpeka för den som knackar på tangenter att det hörs väldigt tydligt i inspelningen också.
Det är jag som jobbar lite samtidigt. Ja. Man måste göra flera saker samtidigt ibland.
Ja, om ni undrar vad det är för ljud så är det i alla fall därför vi har väldigt mycket att göra konstant. Men vi börjar där med Rosengård, SM-guldet igår. Det var väl ingen som väntade sig att det här skulle ske, eller? Alltså, jag gjorde inte det i alla fall.
Nej, det ska. Alltså, med tanke på att Häcken egentligen bara hade behövt göra mål på AIK. De behövde ju vinna för att det inte skulle kunna bli klart igår. Det hade man ju räknat med, i och med att Häcken spelade ut AIK tidigare under säsongen. Det blev 10-0. Man har det anfallet man har, men sen har man heller inte gjort mål på 3 matcher innan det här. Det är ju någonting som händer i Häcken just nu som inte riktigt fungerar. Och så dessutom då Kullberg och Sigiotti på bänken från början i den här matchen. Man såg ju på Sigiotti när hon kom in vilken energi hon kom in med i den här matchen. Så att, ja, nej, det fanns en hel del frågetecken där, men man hade ju räknat med att Häcken skulle ta 3 poäng och att Rosengård skulle säkra guldet i nästa omgång hemma mot Eskilstuna. Eller vad säger du, Per?
Ja, verkligen. Speciellt vi som var nere i Göteborg och såg när Häcken vann mot Rosengård. De var så otroligt glada där, och vad var den matchen värd? Och sen 2 omgångar senare så avgjort. Men med tanke på det resultatet så är man lite förvånad. Både förra omgången, men framförallt då Häckens prestation mot AIK. Den tycker jag rent och sagt är väldigt svag. Sen en stor eloge sen då till vad Rosengård gör efter den förlusten. När man klarar av Linköping och sen åker upp och med det ändå ganska skadeskjutna laget slår ändå Piteå. Ja, då får man väl ens säga att det är välförtjänt med SM-guld med tanke på de 2 omgångarna.
Ja, men det håller jag helt med om. Alltså, det är ju välförtjänt totalt sett över säsongen också, måste man säga, på något sätt på Rosengård, som ändå trots att de gör så pass mycket förändringar som de gör under den här sommaren ändå lyckas samla ihop sig, ta poängen som krävs. De börjar oktober på ett riktigt oroväckande vis, samlar ihop sig, får segern mot Linköping, får segern här uppe i Piteå under svåra förhållanden. De är ju välförtjänta. Per, vad säger du är liksom nyckeln, den primära nyckeln till att det är FC Rosengård som vi kallar svenska mästare just nu?
Ja, men dels får man nog börja med inledningen av säsongen där den var otroligt, alltså fullständigt briljanta. Och det har vi ibland, och det är klart att man pratar om de offensiva spelarna i Čanković som då inte var skadad och seger, men även dess försvarsspel. Det var ju länge de bara hade släppt in 4 mål. Men de la ju grunden för det sen Men med det sagt, så du vinner på det, så får de stora förändringar i sommar och de har en tuffare resa. Och sen, men på något sätt så tycker jag ändå att det är, jag tror att det är lite av vinnarkulturen. Det som hände för dem förra året, även fast inte Caroline Seger liksom kunde vara med sist, med hennes approach i laget, Sanne Trullsgård. Jag måste också ge respekt, tycker jag, för till René Slegers, den nya tränaren, att hantera den förlusten och sen gå in och släpper in 1-0 mot Linköping. Jag tycker de är väldigt konsekventa i sitt spel och de hittar sätt att formera laget med så många skador. Så att man får väl säga att den berömda laginsatsen, alltså från samtliga liksom spelare till de som kommer in och tar chansen till ledarteamet, det var komplext, men egentligen så löser de det ganska enkelt med facit i hand.
Ja, det känns ju som att heller att Häcken inte riktigt har den här udden att på allvar utmana, på allvar alltså utnyttja de små snedsteg som Rosengård tog under säsongen. Det var inte så många snedsteg, men det var på något sätt att det sammanföll med att Häcken själva har problem att luckra upp ett lågstående försvar, att de inte får det att fungera till punkt och pricka på samma vis som de fick det under guldåret i fjol. Så att det kändes på något sätt att det här var Rosengårds guld att tappa från dag ett, mer eller mindre. I alla fall känslan jag haft. Anna, vet att du, vi har ju pratat om det förut. Ditt guldtips nu till slut, höll jag på att säga.
Du menar att jag måste ge mig nu?
Va? Jag tror du måste ge dig med ditt guldtips nu. Men vad, här i liksom den här stunden och när du får ge upp det och kapsejsa och dra upp vit flagg på det där tipset, vad känner du?
Nej, men jag håller ju med om att Rosengård har visat en otrolig styrka i år, och just den här perioden att man inte klappar igenom så som man gjorde i fjol, att man inte blir störda när Linköping gör mål. För att inför OS-uppehållet, ja, där hade man ju ett otroligt facit, man hade bara släppt in 2 mål, man hade inte förlorat en enda match, allting gick som på räls. Och sen kommer den här hösten där det börjar knacka lite, man misslyckas i Champions League, för det får vi ändå säga, de hade räknat med att ta sig till gruppspelet, släpper in 6 mål mot Hoffenheim, får inte det att stämma, börjar också släppa in lite mål i damallsvenskan som vi inte har sett dem göra på samma sätt under våren, och att ändå då under den här perioden repa sig på ett sånt sätt som man gör, hantera det och faktiskt vända på matchen mot Linköping. Det känns som att framförallt att man kommer tillbaka där trots det där 1-0-målet som Per är inne på. Det tror jag var väldigt viktigt för dem, och de var ju själva lite besvikna med sin insats i Piteå igår och bara, vi gör ingen bra match, men man vinner ändå den då med 3-2 och får fira guldet uppe i snön. Charlie Grant hade ju aldrig sett snö innan hon kom till Piteå. Bara sånt blir man ju glad av, och att de då får fira där uppe. Sen blev det ju ett abrupt firande för Rosengårds del. För nu är några av dem med mig här i Dublin. Vi hade ju trott att Caroline Seger var en av dem som skulle vara här. Istället fick Emma Berglund hänga med flyget i morse. Olivia Skog här också. Medan då andra landslagsspelare åkte åt olika håll. Och så har några åkt hem till Malmö. Så att, ja, ett lite märkligt firande. Jag hade velat prata med dem som befann sig på Arlanda igår kväll, när Rosengård landade innan de splittras och höll låda. Så att hela Arlanda måste mer eller mindre ha skakat. Jag kan tänka mig att en del barnfamiljer som kanske skulle på charter eller så där undrade vad det var för galet gäng som dök upp på terminalen på Arlanda igår kväll. Men ja, ett lite annorlunda guldfirande, men otroligt imponerande och såklart rättvist om man ser till hela säsongen. Jag vill insätta ett tag att mitt Häckentips inte skulle räcka till. Så att, ja, jag ser mig besegrad.
Men ja, det var ju också intressant det där med att just de skulle samlas med landslaget och att, ja, då spelare som precis har gjort en platt match på Skytteholm ska åka till då direkt i Arlanda, möta upp, ja, nu var det ju tur för Häcken att guldhattarna inte var med till Piteå för Rosengård, för de har inte heller själva räknat med att AIK skulle ta poäng av Häcken, så de var ju helt oförberedda för det här guldfirandet de också. Spelarna var ju, fick ju inte veta vad det gick i den andra matchen förrän på slutsignalen, de som var på planen. Så att för spelare som Berglund och Skog så var det ju en chock där när plötsligt alla kommer inspringande vid slutsignalen och minns att oj då, vi har vunnit det här SM-guldet här nu. Men sen är det ju också kanske på något sätt skönt för landslagssammanhållningen att det är just Rosengård som vinner, som ändå känns, de är vana vid att vinna saker i den klubben. Så att det kanske, de är nog ganska bra på att ändå hålla det direkta firandet någorlunda återhållsamt och hanterbart för dem som inte hade någon anledning att fira där på spelarhotellet.
Fast nu har du ju glömt bort Olivia Skog där.
Ja, det har
Olivia
jag i för sig
Skog,
gjort.
Som aldrig har vunnit SM-guld innan, som inte hade lärt sig den här vinnarkulturen än, och som fortfarande firar allt så mycket hon kan. Med rätta såklart. Det är klart att Olivia ska fira ett SM-guld. Och det är ju just hon som har anslutit till det här kanske lite då deppiga Häckengänget. Så att, det blir intressant att träffa dem idag och se hur läget är med dem efter det inledande firandet. Caroline Seger lovade ju att det här ska hålla på i flera dagar. Inte just nu då, men när det väl är så att de samlas upp igen. De har ju två matcher kvar och lär väl kunna fira en hel del, förmodligen en del på galan Damallsvenskans bästa också, om jag får gissa.
En gala som alltså kommer tillbaka och sänds på Sportbladet naturligtvis efter säsongen. Så har vi fått det sagt också. Gå in och rösta på årets mål. Vi kommer till en av de kandidaterna sen lite senare här i programmet. Men jag tänkte vi skulle ta oss till Skytteholm och till Häcken och de som inte hade samma anledning att glädjas. Vi var ju här där allihop, vi som sitter här inne.
Olika... I olika klimatzoner.
Exakt, vi satt i lite olika klimatzoner på den arenan. Jag och kollega Rydén, vi satt ju där med solglasögon på, lite för varmt klädda för att sitta i den där solen på ett mycket gemytligt Skytteholm. Hur var det för dig, Per?
Ja, jag satt på andra sidan i den här rangliga ställningen högst upp och det blåste otroligt kallt och det var skugga. Men vad gör man inte för fotbollen? Jag tänkte att det skulle värma också, men ja, sådär match var det. Stabilt AIK med ett Häcken som jag tycker underpresterade faktiskt ordentligt från start till mål.
Det är ju fyra raka matcher, alltså tävlingsmatcher utan mål framåt för ett lag som alltså gjorde mest mål av alla innan och haft de absolut intressantaste offensiva spelarna. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt hur Stina Blackstenius kändes ju frustrerad från minut ett i den här matchen när hon inte får de bollar hon vill och jobba med, kommer inte alltid sin rätt. Konja Plammer, som jag tycker är en helt strålande match i AIK-försvaret, kryper verkligen in under skinnet på henne från minut ett i princip. Och de hade det jobbigt, alltså Johanna Rytting Kaneryd på kanten, hon skapar ju mycket, men det blir också på något sätt att det fanns inte riktigt den här slutprodukten som behövdes. Och så har vi ju situationen med Julia Sigiotti Olme och Emma Kullberg, som då sitter på bänken, startar på bänken. Enligt tränare Mats Gren efter matchen så var det av rotationsskäl, men samtidigt så är det ju så att det är två spelare vars kontrakt är utgående som båda inte velat förlänga. Där vi också fått bekräftat från spelarnas agent att de inte planerar att förlänga heller. Vad säger vi om den här ganska konstiga situationen med Sigiotti Olme och Emma Kullberg?
Dels tycker jag att det är en situation som aktualiseras för sent. Jag tänker att det är ett lag som vann SM-guld förra året som skulle spela Champions League idag, i år. Och med tanke på den resan med Kopparberg-historien och att Häcken tar över den här klubben, så vet man att man tar över en klubb som spelar Champions League. Vi har gissat att man gör en... Titta på vad är det för spelare man har nu kontrakt, hur ser det ut? Jag gissar att man gör det jobbet tidigt. Och då tänker jag att ganska snabbt då, är man en sån professionell förening och med den omsättning som BK Häcken är, så tänker jag att oj då, här är några spelare vars kontrakt går ut innan säsongen är färdigspelad. Vi tar den här frågan direkt. Vi vet ju inte om de kvalificerar sig i Champions League, men om vi gör det så förlänger vi de här kontrakten direkt. För självklart ska vi kontrakta säsongen ut. Då tror jag att man löser den här situationen och hanterat den innan säsongen. Det är en förutsättning för att ta över kontrakten. Det är en förutsättning för att vara professionella. Häcken tar en liten risk om man kanske inte hade kvalificerats, men en självklart risk som jag tycker ska vara. Alltså att, det där tycker jag att det är en miss från alla parter. Jag fattar inte varför man har den här diskussionen så sent under säsongen.
Nej, men Mats Gren har ju återigen också senare här, efter matchen så sa han att det var rotationsskäl. Sen har han ju gått ut också till SVT här och sagt, dementerat rejält om att det inte handlade om någonting annat än just rotation då. I det här sammanhanget så är det ju två olika röster som säger olika om varför de inte spelade just den här matchen mot AIK och varför det var just Emma Kullberg och Julia Sigiotti Olme som inte gjorde det. Nej, men alltså sammantaget så, om man tittar på det sportliga i den här matchen, så tycker jag att det här visar ju precis de brister som gör att BK Häcken inte, alltså att de är ett jagande lag istället för ett jagat lag den här säsongen. Och det är ju för att de inte kan få hål på lågstående försvar. De var nära på att inte lyckas i till exempel matchen mot Piteå och så vidare. De lyckades inte mot Växjö. De lyckas inte mot AIK här. Och det är ju skillnaden som är, det är den stora skillnaden att man inte har lyckats ha den här sista udden som man hade förra säsongen.
Så att... Kanske också lite som man inte, eller som man hade i våras när man hade en spelare som Filip Angeldal som faktiskt hittade bollarna upp till anfallet. där man hade samspelet med Blackstenius. Man hade också hennes vassa skott utifrån, som spelarna vet att man måste ligga tätt på Angeldal. Det hotet har ju Häcken tappat, och det märks ju hur de saknar det, framförallt här nu på slutet och i de internationella matcherna där vi har sett dem i Champions League. Så är det ju ett hål efter Angeldal, så är det ju.
Ja, jag håller med helt. Det är en, och det är en otrolig klassspelare, men de har heller inte de spelartyperna. Jag tror hon har betytt, man vet att de betytt mycket, men kanske ännu mer än man kan tro, med hennes både liksom instiktsskicklighet, hennes otroliga spelförståelse, och hon läser spelet, men också som kan jobba med spelvändningar. Så att jag tycker du är helt inne på det, Anna. Sen kan vi också fundera på, de har ju faktiskt bytt formation den här säsongen för att de ska spela Champions League, gått över till en fyrbackslinje. Det funkar inte riktigt med den här trebackslinjen innan, men frågan om de har, om det har gjort att de inte blir lika farliga framåt. Jag tycker att man ibland blir lite, man brukar prata på baktunga, speciellt när Filippa Angendal inte med, att Kurmark nu spelar med Karlenäs mot Skytteholm, två ganska defensivt balanserade mittfältare, och så fyra backar bakom. Visst är det att Rubensson och Ökvist ska gå, men det är många gånger det är sex spelare på egen plan, Alba, och då är det fyra kvar där uppe. Ja, jag tycker man kan fundera lite på också, och de kanske inte fått ihop hela liksom organisationen, hela metodiken för att faktiskt skapa målchanser.
Kanske lite tidigt att ställa den frågan, men vad tror vi om, alltså just nu som det ser ut, vad tror vi om guldstriden nästa år? Nu kommer det ju hända massa under det här vinterfönstret som gör att saker förändras och spelare kommer ju gå ut och in och så vidare. Men i dagsläget känner vi att Rosengård är en favorit även nästa år, eller har Häcken det i sig som det ser ut just nu att faktiskt kunna utmana?
Alltså det kommer ju hända otroligt mycket. Ja, vi vet precis, inte hur det ser ut med Mats Grens kontrakt till exempel. Är det han som tränar det här Häcken nästa år? Vi vet inte vilka spelare som blir kvar. Det mesta tyder väl på att Stina Blackstenius försvinner. Du var inne på Kullberg Sigiotti, vill inte förlänga. Så att det kommer ju vara en hel del rotation. Sen så är ju Rosengård då kanske lite vanare vid den, just att hitta de här klassspelarna att ta in som ersättare. Vi såg ju hur Therese Sjögran fick jobba i sommar med att försöka jobba in spelare när man tappar landslagsspelare i form av Viggo Stottir, man tappar Labé. Det var väl de två stora namnen man tappade i och med att det var de som spelade i våras. Sen så har vi också då trion som gick till Everton med Bennison som satt på bänken, en hel del i Rosengård och Anvegård och Björn som ju drogs med skadeproblem. Men det är ju landslagsspelare alla de tre. Så att Therese Sjögran har ju stenkoll på marknaden, och där blir det intressant att se liksom hur Häcken kommer att hantera det. Vad man hittar för ersättare till en spelare som Stina Blackstenius till exempel. Vem ska göra målen? I fjol var det ju Paulina Hammarlund. Hon kommer ju förhoppningsvis tillbaka, men när gör hon det? Men vi vet att man inte kan hasta fram en korsbandsskada. Det vet framförallt Häcken, som ju hade räknat med att Kolmats skulle vara tillbaka tidigare än vad hon var. Nu fick vi ju se henne från start i den här matchen mot AIK, vilket såklart var glädjande. Men det kan ju ta tid att ta sig tillbaka från en korsbandsskada. Så det blir intressant att se där vad Häcken gör, hur de organiserar sig. För med de ekonomiska muskler som finns i den klubben så borde de ju absolut kunna vara med och utmana Rosengård. Och är det något vi har sett de senaste åren så är det ju att det är svårt att försvara ett SM-guld i damallsvenskan.
Ja, utan tvekan så är det ju så. Det där sagt så kan vi bara säga stort grattis återigen till FC Rosengård för SM-guldet. Och Rosengård och Häcken lär ju vara där uppe och tampas även nästa säsong. Ett lag som vill vara med där och sagt att de vill vara med där och vill utmana på sikt, det är ju Hammarby, som vi pratade väldigt varmt om efter publikrekordet och stämningen och allting som kom med det här derbyt. Sen åkte de till Vittsjö IP. Och ja, kan man kalla det någon sorts uppvaknande, det som hände där när man åker till Vittsjö och ändå, ja, utspelade kanske att ta i, men någorlunda överkörde den här matchen?
Ja, uppvaknande, eller så var det en isolerad händelse i derbyt, för att Hammarby har ju, tycker jag, haft utmaningar efter sommaruppehållet. De har ju inte speciellt många poäng. De verkligen bars fram av publiken och gör en bra derbymatch. Men nu är de lite tillbaka till det vi såg innan. Det stämmer inte riktigt spelet, tycker jag. Anfallsspelet, det som var så dynamiskt och som varierat på våren, funkar inte riktigt alls nu. Och sen tyvärr ibland lite för enkla mål insläppta. Så att, men kanske att de ligger där, där man kan förvänta sig att de ligger som nykomlingar. Att det, man brukar prata om det, att en tabell ljuger nästan aldrig. Just nu ligger de sexa. Kanske det summerar deras totala prestation så här långt för säsongen, tänker jag.
Ja. Makoto, vad var ett val egentligen? Har du tagit ut, för ja. När jag såg den här matchen så tänkte jag ju direkt på dig och Kristoffer Bergström, och vi inledde den här poddsäsongen när ni slog vad, där Hammarby och Vittsjö var inblandade.
Ja, jag har faktiskt gått tillbaka och tagit reda på var exakt vad vi slog vad om, och det är nog ingen muntert att höra för Kristoffer Bergström om man sitter hemma här på föräldraledigheten och lyssnar på oss, för att där då den väldigt självsäkra och segervisse Bergström slog vad om att Vittsjö ska vara minst tre placeringar före Hammarby i sluttabellen. Ja. Och då krävs det att Hammarby kollapsar fullkomligt i slutomgångarna. Det krävs att Vittsjö absolut inte gör det och vinner. Det kan ju fortfarande ske med tanke på hur nära de är i tabellen, alla lagen där. Vi kommer till ett gäng av de lagen som tog väldigt fina segrar här i helgen också senare i podden. Men just nu då så är det ju så att alltså, även om Vittsjö bara kommer före med en placering, så ska det ju enligt då vadet var inte räknas. Men
Nej. Men
sen så känner jag liksom att det var ju för bra vad för att tacka nej till, eftersom att varför skulle Vittsjö komma tre placeringar för ett Hammarby som jag ändå tippade på sjätte plats inför den här säsongen. Ska säga att tabelltipset känns ganska bra just nu. Det är väl vissa placeringar som är lite hit och dit, men överlag så är man nog ganska många rätt. Synd att man inte har någonting investerat förutom ett vad med Kristoffer Bergström på det, kan sägas. Men nej, det ska en del till ändå för att jag inte ska vinna det här vadet just nu. Så känns det i alla fall. Men det sagt, måste imponeras ändå av vad Vittsjö gör. Man ska inte bara låsa sig att Hammarby inte fungerar, för det är Vittsjö som fungerar alldeles ypperligt också. Claire Polkinghorn, en mittback som jag inte kan sluta förundras över, strålande återigen i den här matchen. Alltså en sån bestämdhet i den nicken där hon sätter 1-0, och sen också ska ju den crossbollen som föranleder Tove Almqvist 2-0 mål också jättefin. De pressar ju sönder Hammarby sönder och samman också inför ett bra stämning på Vittsjö IP, är ju uppgiften och rapporten man har fått, och det man såg genom tv-skärmen, att det var bra med tryck både från gästande supportrar men även från hemmaklacken där på den idylliska, pittoreska Vittsjö IP. Och de är med i kampen om Champions League-platsen, för Eskilstuna, ja, de förlorade ju El Gnellikot mot KIF Örebro, sent avgörande där från Amanda Rantanen i 90+5 på en jättefin kontring och så vidare. Och det ska faktiskt sägas här nu att om man tittar på en formtabell på de sex senaste matcherna, då är det FC Rosengård som leder den, tvåa på samma poäng KIF Örebro. Så att, och frågan är ju, är hur liksom långt kan det här KIF Örebro klättra i slutomgångarna, tror ni?
Jag måste genast titta på tabellen och hur många poäng
ja, det är ganska, som det förstår jag i och för sig.
Skiljer, för att det är ju imponerande med det de har gjort, och som Nathalie Hoff Persson var inne på när hon var med. Det var väl två poddar sen nu som hon var med. De har ju liksom varit inblandade i bottenstriden. Nu är de uppe på en sjunde plats. Har bara en poäng upp till Hammarby, två poäng upp till Vittsjö. Det är klart att de skulle kunna ta någon placering till, och det är ju en imponerande höst för KIF Örebro. Det ger dem något att bygga vidare på. Och de har ju nyligen också förlängt med Anna Sandberg, den unga talangen, lovande spelaren som de ju slängde in som vänsterback och såg om hon flöt. Och ja, det kan vi ju konstatera, det gjorde hon verkligen. Hon vet hur man tar sig fram på vänsterkanten, så att det ska bli spännande att se dem i de två sista omgångarna här som väntar, för helt plötsligt så är det ju kampen runt tredjeplatsen och de där mittenplaceringarna vi lite får titta på vad som händer, för vi kan ju också säga hej då till Växjö på riktigt.
Vi kommer till Växjö, vi ska säga farväl till dem ordentligt, men ska säga,
ja. Man kan väl säga det ändå, KIF Örebro, och vi kommer få se vilket som är bäst, tänker jag. Sista omgången, Vittsjö mot KIF Örebro. Spänner liksom lite upp till bevis. Jag tror att KIF Örebro ligger, alltså sjua, det är starkt gjort liksom. Men vill de komma högre så behöver de slå Vittsjö. Och Vittsjö, vi var inne på det tidigare, vilka, egentligen har ju de, kanske inte nyförvärv, men gamla spelare med Michel de Jong, Tove Almqvist tillbaka. Det är ju den laget som kanske har förstärkt allra bäst egentligen, bara att de får tillbaka spelare. Så att jag tyckte du var rätt på det, Makota, att det är ett bra lag Hammarby möter. Så att jag tror att det är tufft att vara topp 6. Just nu så är det, jag är imponerad av topp 6 lagen samtliga. Men det ska bli spännande för att se Örebro om de klarar att slå sig in där.
Nathalie Hoff Persson sa ju att det godkända utfallet på de sista 4 matcherna som det då var kvar när vi pratade med henne, det var ju 9 poäng på dem. De är 6 poäng in på det, möter Piteå hemma som har säkrat kontraktet nästa omgång, så de är ju på ganska god väg att nå den förhoppningen. Och sen då såklart testet mot Vittsjö i sista matchen. Det tåls att nämnas också, du nämnde Anna Sandberg, Anna, att det är ju första gången någonsin som jag förstår det som KIF Örebro skriver ett 3-årskontrakt med en spelare. De har aldrig skrivit ett så pass långt kontrakt tidigare. Men, och det visar ju ganska tydligt hur mycket de tror på den här genombrottsspelaren som de mer eller mindre från ingenstans fått fram, som knappt F19-förbundskaptenen visste vem det var innan säsongen började, som nu liksom gått in och även startar där. Otroligt häftig utveckling som hon har haft. Slog ju hörnan som Sanna Kullberg nickade in ett mål här mot Eskilstuna också. Så att det ska bli otroligt spännande att se vad det kan bli av där Örebro nu när de satsar lite mer långsiktigt, skriver lite längre kontrakt och har en tydlig idé vad de vill göra här framöver.
Ja, med tanke på att vi har varit inne på den där kontraktsdiskussionen så kan vi säga att det är ju på tiden att det börjar komma den här typen av kontrakt, att unga talanger faktiskt ser att det finns en framtid, att man kan satsa i några år, att man kan känna sig lite lugn och trygg i sin tillvaro, att man inte hela tiden behöver stressa och den här tiden på året börja fundera på okej, vad kommer jag spela nästa säsong? Kommer jag erbjudas ett nytt kontrakt här? Vad gör jag? Utan att man kan få lite lugn och ro i det där och att man på så sätt faktiskt professionaliserar det mer och slipper hamna i häckens situationer framöver.
Precis.
Håller helt med. Väldigt bra gjort, och Örebro är även förlängt med. Hon är nästan lika stor talang om inte större med Emilia Pelgander, att hon också skrivit ett kontrakt där. Det är ju en spelare att bygga på. Vi nämnde även Claire Tolkenholm, va, som har också skrivit på 2 nya år. Och det är också en status, tycker jag, till ligan, till OBOS damallsvenskan, att en sån ändå etablerad internationell spelare väljer att förlänga och stanna i Sverige 2 till. Positivt.
Och i Vittsjö dessutom, ska jag säga. Så att det säger en del om hur bra det här projektet är. Inget ont om Vittsjö som ord, det är jättetrevligt säkert, men det är inte det mest centrala orten i världen, om vi säger så. Med det sagt, ska vi säga farväl till Växjö. Det blev ju ett farväl med lite dunder och brak, får man väl säga ändå, när Linköping har jättetrevlig afton hemma på Linköping Arena. Jukka Momiki på helt fantastisk spelhumör när hon liksom kombinera med sina medspelare, serverar hörner, hoppar upp och nickar in mål också. Det är kanske det sista man tror att just Jukka Momiki ska göra, men det gjorde hon med finess. Och saker och ting bara klaffade, fungerade. Du känner Grace Kanu, strålande, Olga Ahtinen, strålande, Vangsgård, sommarny förvärvet, jätteföretagsam på kanten, Emma Lennartsson inblandad, ja, det Cornelia Kap också, de minuter hon spelade också, sedvanligt företagsam. Så ja, Växjö hade ju ingen chans här, mer eller mindre. 5-0 Linköping, jubel, klang och jubelföreställning för publiken, men ja, det var på något sätt nästan liksom menat att när man har varit så uträknad och på väg att åka ur, att det kommer en sån smäll som Växjö åker ur. De har ju inte kollapsat på det här sättet förut under säsongen.
Nej, det har de ju inte, men det här var ju dunder och brak och ja, det var väl ett bortdömt mål dessutom innan det första målet här, där man trodde att okej, nu har Linköping tagit ledningen, men så blev det bortdömt. Sen så kommer ändå 1-0-smällen och det är ju där på 7 minuter, eller ja, om man tittar på från minut 30 till minut 42 så släpper Växjö alltså in 4 mål och ja, man förstår ju om de börjar hänga med huvudarna där efter 1 och 2-0 och sen inser att okej, det blir elitettan nästa år, eller ja, frågan är hur många av spelarna som ens kommer vara med på den resan. Men Växjö får ju bara ladda om i elitettan, försöka ta sig tillbaka så fort som möjligt, låta den här nya organisationen som har klivit in runt laget sätta sig och hitta någon form av riktning och idé kring vad man ska göra och vad man vill göra, för att att det här inte håller i damallsvenskan, det har vi verkligen sett den här säsongen.
Och därmed alltså helt avgjort i bottenstriden. Per, varför är det Växjö som åker ur?
Ja, då klarar jag bara att göra 6 mål på 20 matcher.
Ja, det enkla svaret där.
Ja, men ärligt talat så är det lite så. Det är ett problem. Titta också vilka forwards som de ändå värvade i somras här. Det är klassforwards från Finland. Och, så att på ett sätt, jag var inne på det på någon sändning förut när jag hoppades att de skulle ge det chansen. De har spelat helt okej. Okay. Alltså satt ganska väl organiserade. De har ju liksom inte tappat det. Jag förstår att man gör det någon gång till slut så tar tålamodet slut. Men de måste klara av att skapa mer än 6 målchanser. Det är ju det som är det stora problemet. Lite svårt tycker jag att kanske så här förstå om man tittar på truppen och jämför med de andra trupperna, AIK, Piteå, så tycker jag inte så att Växjö har en trupp som absolut inte ska räcka till, utan snarare tvärtom. De har inte lyckats få ordning på det där på en hel säsong. Det är ett... Ja, det kommer de nog fundera mycket på här efter uppehållet. Tufft för dem tycker jag, och för att leda teamet där.
Det blir också en svår situation i och med att de ändå har spelat så pass bra och har en grund. Att det finns ju väldigt mycket spelare som borde vara av stort intresse för klubbar som är kvar i damallsvenskan här nu, att i och med att det då blir ett läge där kontrakten på något sätt går ut för samtliga i och med att de har de här liksom nedflyttningsklausulerna, så innebär det att det kan bli en rejäl liksom fire sale från Växjö nu under sommaren, och det är ju många tongivande spelare som mycket väl kan flytta på sig. Så att det blir ju ett enormt uppdrag att försöka bygga om det där för att kunna ta sig tillbaka till finrummet igen. Vi får se om det, hur det går för dem. De ska väl försöka avklara den här säsongens 2 sista matcher med hedern i behåll till att börja med.
Och det blir väl inte enklare heller, för att det verkar som deras Smålands konkurrent Kalmar FF, eller inte Kalmar FF,
IFK Kalmar.
IFK Kalmar är på väg upp till OBOS damallsvenskan, så att ja, det blir en central försäsong tror jag för Växjö DFF.
Blir det matcher på Gröndal igen nästa säsong i damallsvenskan, om de nu skulle ta sig hela vägen upp. Ska jag nämna några ord om Linköping, förutom att de hade det väldigt roligt i torsdag, så kom ju idag här att Malin Levenstad lämnar efter säsongen. Assisterande tränaren blev bara 1 år, alltså under André Jeglerts där tillsammans med honom. Lite överraskande ändå, måste man väl ändå säga. Nu ska det ju inte ha varit på grund av att det är något klart nytt anbud, eller att det är någonting att hon vantrivs på något sätt, eller att resultaten har gått dåligt, men har valt i alla fall att inte ta det här optionsåret och lämna. Är ju bekräftat från klubben och även från henne själv då i en intervju med lokaltidningen Korren. Vad tänker vi om Levenstad? Nu vet vi inte om det kanske är klart med någonting som man inte vet om, men annars så Linköping som lag, liksom, de är ju på en position, det är ju ingen bra position. Alltså, 8:e plats är ju inte bra nog för ett lag som Linköping.
Nej, verkligen inte. Nu gör de den här matchen. Det tror jag var väldigt, väldigt viktigt för laget och hela föreningen, för att göra de här, vinna ordentligt, och kanske att det släpper nu här. De har en viktig match mot Hammarby nästa. För att Linköping ändå med Malin Levestad och André Jeglers ledarteamet ska bygga om, ligger på 8:e plats, och den hösten, det är också alldeles för svagt. Det kan, man kan prata mycket processer ändå. Så att det är väldigt förvånande tycker jag. Man ändå Nilla Fischer som, och även nämnde japanska, alltså det finns spelare som har hög kvalitet, men de har inte fått ihop det utan alls och hört någonting. Men jag gissar ändå Malin Levestad, relevanta erfarenheter både som spelare men också som tränare, jag har hört mycket gott om henne i åren. Jag är ganska övertygad att hon har ett nytt uppdrag som hon kanske kommunicerar senare utan att ha några som helst belägg, men det är min gissning.
Det känns ju som att hon lär ju vara aktuell för andra klubbar eller andra uppdrag när hon väljer att lämna Linköping. Så är det utan tvekan med tanke på erfarenheten som finns där. Det ska bli intressant att se vad nästa steg är där. Vi har en match kvar som vi inte har nämnt faktiskt, och det är ju matchen på stadion i lördags när Kristianstad tog väldigt stora kliv mot att faktiskt kunna kanske ta den här Champions League-platsen igen. De passerar ju Eskilstuna i tabellen i och med att Eskilstuna förlorade gnälligt mot KIF Örebro nu på målskillnad. Samma poäng som Eskilstuna. 4-1 seger borta mot Djurgården. Men vi kan väl inte börja någon annanstans än med Evelina Summanens mål, va?
Nej, vilket otroligt mål. Och som du var inne på tidigare, för jag antar att det var det du syftade på som en kandidat till årets
ja, kan ha varit det målet. Säsongen, va? Kan ha varit det målet. Anna Velins skott är ju inte dumt, ju Tarantalas 4-1 mål är ju, eller är ju också liksom ett galet avslut egentligen, men allting hamnar i skymundan av Summanens, alltså uppmärksamhet i den situationen får man väl säga, när hon ser att Kelsey Doherty är långt ut. Hon har liksom fått, de har pratat om det i paus också, när tränare Beta Gunnarsdotter ska ha sagt att ja, men våga testa om ni ser det. Ni vet att det är en målvakt som rör sig långt ut från sitt eget straffområde. Testa om ni får möjlighet. Och planen var dessutom, som Therese S. Åsland beskrev den efter matchen, en sandlåda. Så att det var inte riktigt läge att börja liksom kortpassning spela sig fram till lägen. Och det märkte man på Kristianstad som sköt på allt de fick chansen att skjuta på. Och det gick ju för dem dessutom. Men ja, alltså jag har ju suttit i den här podden tidigare och...
Ja, du har ju redan utsett vinnare.
Jo, jag har redan utsett vinnaren till årets mål och jag tänker vidhålla det fortfarande. Men det blir ju svårt nu. Alltså det är ju så mycket fantastiska mål som görs hela tiden. Så det är så oerhört svårt att sitta här och bara vidhålla att... Ja, det är ni som har lyssnat på podden vet ju sen tidigare, men det är såklart Guro Petterssens mål från halva plan jag syftar på också. Nu är det Summan som drar till från halva plan kanske till och med, men finns det en större skicklighet i det här målet, för att hon, det är ju så pass att hon vet ju precis vad hon håller på med i det här läget. Hon ser vart Doherty är, hon har otrolig mening, det är ingen målvaktstavla på något sätt som liksom föranleder den här situationen, för såklart en målvakt är långt ut i ett sånt läge. Det är ett fantastiskt vackert mål, fantastiskt bärskat avslut, men det slår inte en målvakt som är mål från halva plan. Jag tycker inte det fortfarande. Jag tycker fortfarande att det väger tyngst. Ja. Vad säger du, Per? Vilket är årets snyggaste mål?
Det är så, jag gillar ju liksom, du har ju, tänkte du sålde in Summanens mål ordentligt, för jag gillar ju liksom helheten, alltså målet i sig, att det är vackert att titta på, men om man får höra bakgrunden, där du har en tränare som har scoutat ett lag och säger att det är en målvakt som står långt upp och förmedlar det till en spelare som har en uppmärksamhet på den, på att få den uppgiften, man ser vad blicken är, man kan utföra den, liksom det avslutet med både teknisk precision men också fart i tillslaget. Så ja, nu var det ett tag sedan jag såg de andra, men jag hör allt det där runt omkring, som gammal tränare så blir man ju väldigt, väldigt förtjust i den helheten. Så att kanske att man ska, de målen som kommer, att man får sälja in lite mer bakgrund för de andra när man får rösta på små här sen, så kanske jag kan ändra mig. Men just nu har jag en favorit.
Jag
sitter och håller på att försöka sammanställa någon lista här över liksom tänkbara kandidater. För det kommer ju bli till slut 8 stycken som gör upp på Sportbladets sociala medier, där ni som lyssnar och också alla då som följer Sportbladet på sociala medier kommer få vara med och rösta kring vilket som liksom är det snyggaste. Och det finns ju så otroligt många mål som just nu är med på den här shortlisten som jag håller på att försöka ta fram. Olivia Skog har ju en och annan kandidat. Vi har någon frispark från Jelena Cankovic. Även hennes mål mot AIK är ju otroligt läckert när hon får igång Rosengårds målskytte där. Stina Blackstenius har gjort några snygga mål av alla hennes mål. Hon har ju öst in mål den här säsongen. Emilia Larsson mot Växjö när hon klackar fram bollen till sig själv.
Ja, just det, jag hade helt glömt det målet. Ja, herregud. Ja.
Ja, nej, det finns att titta på om man tittar igenom highlights-paketen. Så att, jag vet inte riktigt hur vi ska komma ner till 8 här. Nej. Det är ett problem jag har.
Det förstår jag. Alltså, förra året kändes som att det var liksom Fanny Långs frispark, som också för övrigt skedde på just Stockholms stadion mot just Kristianstad i just den liksom matchappen. Det var ju, kändes nästan som en solklar vinnare förra året. Det var ju så pass att Fanny Lång med glimten i ögat sa det att jag borde väl vara nominerad i år också med det målet igen ett år senare. Jag tror inte hon syftar på den frisparken hon drog som styrdes av en liksom mur in i mål. Det hade varit lite sjukt kanske. Men ja, det är ju en svår fråga, och bara på att jämföra Fanny Långs frispark med Evelina Summanens mål, det är ju tillräckligt svårt. Och att man passar naturligtvis på att fråga en, ja, man kan, vet inte om man ska kalla henne en helt objektiv jury i detta sammanhang, men i alla fall så ställer vi frågan till en medspelare.
Oh, jag tror Fannys är ganska snyggt, för det är, för, alltså det är set up där man kan göra mycket för att få den bort, men jag tror Zoom i sin mått att läsa det på och kunna hitta målet riktigt, riktigt snyggt. Men det är två jävligt snygga mål.
Ja, Therese S. Åsland alltså, som tyckte om båda målen som hon har fått se på den där arenan under de två senaste åren. Det ska bli spännande att se vilket mål som vinner, även om jag fortfarande är team Guro Pettersen i den här frågan. För att om man ska ha bakgrundshistorien, det är en målvakt. Hon gör mål från halva plan. Det är min bakgrundshistoria.
Du behöver inte mer story än så, menar du?
Jag tycker inte det behöver mer story än så. Jag tycker inte det. Det finns någonting. Det är en målvakt som gör det. Det är inte en målvakt som springer fram för att nicka in en hörna som man har sett dem göra när bollen på slump hamnar hos den här målvakten man har skickat upp i panik för att leta en kvittering. Utan det är en målvakt som bara drar till från halva plan och rakt in i mål. Och det finns någonting väldigt häftigt med det där, tycker jag. Med det sagt så har vi ju gått igenom alla, ja, vi kanske ska säga någonting om, alltså, insatsen i sig. Kristianstad, ja, de skjuter ju Djurgården sönder och samman här. Ett Djurgården som påhejades av hela sin knatteverksamhet dagen till ära. Ett initiativ som jag måste, med facit i hand från att ha varit på plats, säga att det låter bättre än vad det kanske utfördes i slutändan, med tanke på att när andra halvlek började av den här matchen, då var det fortfarande knattar som sprang omkring överallt runt på löparbanorna. Det var ju problem att få ut dem från plan efter, för att det var ju liksom hela deras knatteverksamhet som hade hittat in på planen och sprang runt där och såg jätteglada ut. Och då dessutom jättemycket folk på plats, såklart, för att alla föräldrar som ville se sina knattar få springa ut på Stockholms stadions gräsmatta var ju på plats. Så ja, det var lite rörigt, om man ska uttrycka det milt. Men fint initiativ likväl för ett Djurgården som dock inte riktigt kom upp i nivå hemma på Stockholms stadion. Men nu när vi har gått igenom alla matcher, någonting vi har missat på vägen?
Kanske inte i matchväg och sådär, men vi har ju pratat lite om galan här. Och nu har det ju kommit ut officiellt när den blir av. Så det kan vi väl nämna också, att det är den 15 november som gäller 19.00 börjar sändningen, där vi kommer hylla och prisa de som har varit bäst i damallsvenskan i år. Och där vi också då kommer få veta vem som har gjort årets mål, vem ni som lyssnar och de som följer oss på sociala medier har röstat fram till årets mål, om Makoto får som han vill eller inte. Vi får väl se vad ni där hemma tycker. Det är ju faktiskt ni som avgör just det priset, så att nej, jag tror att det kommer bli en häftig kväll, så skriv upp den 15 november 19.00. Det är en måndag. Det händer inte så mycket annat. Så jag tycker att den kan man vika till att hänga med oss hela den kvällen. För det finns ju en massa godbitar att minnas från den här säsongen.
Nu kanske det här blir, ni får faktiskt passa den här frågan om ni inte vill, i och med att jag inte exakt vet hur våra jury ser ut. Men det finns ju ett pris som heter MVP. Som Olivia Skog vann förra säsongen. Om jag slänger ut och säger att hon borde kunna vara en av kandidaterna till att vinna det i år igen, vad säger ni då?
Så det är bara att titta på hennes prestation. Men vad hon också har gjort under hela säsongen. Dels ligger hon högt upp i skytteligan. Mm. Men också när det ska avgöras. Vi tar hennes frisparkning i sig mot Linköping. Men vem är det som kliver fram mot Linköping, Storstjärn, borta mot Piteå? Jag tycker liksom att den, att hålla från start till mål, en ny klubb över tid, det väl, sen finns det stenhård konkurrens, men att hon kommer att vara aktuell för sånt pris med den säsongen, det tycker jag är en självklarhet.
Jag håller helt med, Per.
Jag håller också helt med där, av att man lyfter frågan. Det finns ju många kandidater annars. Man kan ju inte ignorera Stina Blackstenius, alltså poängproduktion på pappret till exempel. Samtidigt Olivia Skog som verkligen klivit fram för laget som vinner titeln dessutom. Det går råd ju delade meningar hur mycket just titlar ska betyda i såna här individuella prissammanhang. Vi kommer få anledning att titta lite på den typen och liksom hylla de prestationerna, men det är först galan. Vi har ju två matcher kvar. Och vi har ett landslagsuppehåll kvar dessutom också. Ska vi ta lite där, Anna? Du sitter där borta i Dublin och laddar för lite landskamper.
Ja, jag var tvungen att titta ut nu om det har börjat regna än, men jag är fortfarande uppehåll i Dublin. Vi ska snart ut, landslaget tränar för första gången ikväll här i Dublin, och om jag minns rätt så bor de på det stället där herrarna skulle ha bott om de hade fått spela sitt EM här. Det var ju planen från början att Sverige skulle spela i Dublin och ha Dublin som bas under EM. Det blev ju Göteborg sen, eftersom det blev ett corona-EM istället och Dublin blev av med sina matcher här. Så att de hade nog ganska bra, landslagsspelarna, skulle jag tro. Det ser väldigt fint ut vad man har sett på sociala medier så här långt. De verkar nöjda med att ha checkat in strax utanför Dublin, där de då bor och laddar inför den här matchen, som ju blir väldigt spännande med tanke på att Gerhardsson har ju haft en elva som han gärna kör på, som han gärna inte roterar in. Men nu så har vi en Kosovare Aslani som håller på att rehabba i Madrid. Vi har en Caroline Seger som är rehabbar i Malmö. Vad gör Peter Gerhardsson med mittfältet? Helt plötsligt är det bara Filippa Angeldal kvar på det där mittfältet från OS. Så ja, det finns lite frågor till Peter Gerhardsson, och då mot ett Irland som ska kliva in i det här kvalet och kommer vara supertaggade, tror jag. Så att det blir en tuff uppgift för Sverige på torsdag.
Per, om du hade hetat Peter, vad hade du tagit ut för mittfält till Irland-matchen?
Jag hade satt en staty på Filippa Angeldal. Hon blev ovärderlig för det mittfältet. Men jag hade nog tänkt på, man valde Filippa Angeldal lite oväntat i OS. Man valde med henne för hennes otroliga spelförståelse, men även liksom tekniska skicklighet och mycket. Av den anledningen så hade jag stoppat in Hanna Bennison nu. Ska hon in någon gång så tror jag att hon som smart spelare kan spela däremellan. Sen så de brukar också vilja ha en offensiv position istället för Aslani. Där kan man ju fundera på om man vill formera in kanske Hurtig centralt, eller om du tar Rolfö. De får ju kanske kan ju variera lite. Då får du båda på plan. Så kan du även slänga in Jakobsson på andra sidan. Då har du en väldigt spännande spets. Men det är ju mittfältet som är klurigt, för jag tycker inte att det finns så himla många alternativ som det gör framåt och som det faktiskt även gör i backlinjen. Det är liksom den största utmaningen centrala mittfältet.
Det är ju liksom Häckenligan där med Filippa Kurmark och Julia Sigiotti Olme och så vidare som man kan tänka sig liksom. Men det, jag tror väl också att Hanna Bennison känns ju väldigt, väldigt nära en startelva med tanke på avbräcken som finns. Hon är ju ändå petar på en startelva även annars. Sett i spetskvaliteterna hon har och de liksom unika egenskaperna som faktiskt ingen annan i det här landslaget besitter, skulle jag säga. Jag tror också på Bennison. Vad tror du, Anna?
Men det är ju också hon som har fått ersätta Caroline Seger flera gånger när man väl har, de gångerna man väl har bytt ut Caroline Seger på mittfältet. Eventuellt någon gång har hon väl ersatt kanske Filippa Angeldal där också, men hon har ju länge pratat om att det är hon som ska ta över efter Seger, så att jag tror absolut på Bennison på den positionen. Och så tror jag väl kanske att han gör som mot Slovaken och låter Rolfö spela i den där Aslani-rollen, i alla fall på pappret från början. Men precis som Per säger så kan de ju då rotera. Han vill ju gärna ha Hurtig, Rolfö och Jakobsson på planen, alla de tre, samtidigt som man då ska in Stina Blackstenius som center. Det är ju i alla fall det han har valt hittills. Vi får väl se nu med tanke på hur det har sett ut i Häcken den senaste tiden. Men jag har svårt att se att Peter plockar Blackstenius från den där elvan. Så att det blir nog dem. Det tror jag.
Ska man ha en liten skräll då? Men nu har ju förstått att hon var skadad. Nathalie Björn har inte varit i startuppställningar så mycket i Everton senaste tiden. Men han har ju ändå använt henne som central mittfältare.
Det är sant.
VM, så att, och med tanke på att Illestedt går riktigt bra i PSG och startar med mina, så är det ju ett sätt att ha en annan spelartyp på plan. Men som sagt, då behöver nog hon vara fräsch, helt fräsch och spelbar. Men jag hade nog ändå valt Bennison, men det kan vara en liten bubblare där.
Ja, sen får vi ju se. Det finns ju också frågetecken på målvaktspositionen efter förra samlingen, i och med att Jennifer Falk faktiskt fick chansen i VM-kvalpremiären mot Slovakien. Då hade ju Hedvig Lindahl haft lite problem med ett knä i veckan innan, men Gerhardsson sa att hon ska vara full, eller att hon var fullt tillgänglig till den där matchen, och att det var konkurrensskäl att Falk hade sett hetare ut på träningarna i veckan. Så att där finns det ju också en härlig liten kamp som vi kanske inte haft på samma sätt tidigare. Nu vet vi att Jennifer Falk har haft lite problem här på slutet. Fick stå över träningen innan AIK-matchen. Fick ju en smäll där när hon och Elin Rubensson hade lite otur i kommunikationen, kan man väl minst sagt säga, i Champions League-mötet mot Bayern München, där när Bayern München gör 1-0 och båda två ska gå på bollen och rensa undan och de krokar ihop lite, så verkar Falk ha fått en liten smäll. Men hon kunde ju stå hela matchen mot AIK, fick väl lite behandling där i någon situation, men stod ju ändå vidare, så att hon borde väl vara tillräckligt fit for fight för att kunna stå. Så det blir en härlig kamp för följa i veckan.
Verkligen, som sagt, alltså landslagsuppehåll nu och då med landskamper som väntar. Med det sagt så ska väl du få utforska Dublin, Anna, och du får väl utforska Uppsala, Per. Och jag får lämna den här ödsliga studion för den här gången. Damallsvenska podden naturligtvis tillbaka snart igen. Så stort tack till Anna, stort tack Per, stort tack alla lyssnare. Så hörs vi snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Samuelsson.